Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
Glad midsommar, säger vi från från ett väldigt, väldigt, väldigt sömnigt ställe. Vi ska återkomma till detta. Vi sparkar igång direkt. Var är vi någonstans, Johan, i detta sömniga ställe?
Ja, vi är ju i Adler, i det deppiga Adler. Och man förstår nu bättre varför Erik Niva berättar två gånger om hur deppigt det var. Mm. För det är i sanning en märklig plats. Det är alltså bara några kilometer utanför Sochi, där vi ju hördes igår. En bit söderut, och vi sitter mer eller mindre i Putins gamla OS-by från vinter-OS som gick här, och det känns med bara nästan ett dygn kvar till Sverige-Tyskland som något av en spökstad.
Du beskrev det så när vi rullade in här med vår hyrbil, att det är ungefär som att Hollywood har gjort en av sina största produktioner någonsin och sen bara lämnat.
Ja, precis. Det är nästan, om man väntar på att sådana här små höbalar ska blåsa omkring som i västernfilmer. Det kommer såklart fyllas på och vara bättre tryck här imorgon, men det är faktiskt deppigt. Mm. Det måste man säga.
Aller.
Här ska vi vara då i två dagar och där Sverige ska möta Tyskland imorgon.
Vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss, Johan?
Klockan är väl midsommarlunchtid ungefär, och vi befinner oss med alla matcherna kvar den här dagen på midsommarbordet. Brasilien, Costa Rica först, och sen då Nigeria, Island, och innan kvällen avslutas med Serbien, Schweiz. Och den senaste matchen som spelas, det var ju då Kroatien, Argentina 3-0.
Hur mår vi?
Vi mår bra. Det känns, man börjar verkligen tagga till nu inför matchen imorgon. Och nu har vi ju liksom fått sova i en skön säng på ett fint hotell i natt. Så inget att klaga på alls.
Till frukost käkade du, Johan, en caesarsallad, en pizza och en pasta carbonara.
Det var, ja, då mådde jag ju lite sämre. Ja. Ja, det blev fel där. Jag behöver inte gå in på varför det blev så. Det var ett försök till misslyckat midsommarbuffé.
Och har vi sett några FIFA Legends?
Jag tyckte jag såg Boban på tv igår från Kroatien-matchen. Mm. Jag såg aldrig att han presenterades som en FIFA Legend, men han såg ut som att han var en sådan. Och det är han ju oavsett om han är det officiellt eller inte. Så vi säger väl Boban då.
Vad tror vi att Granen gör just nu? Det vet vi faktiskt.
Ja, han gör sig redo för att möta journalisterna på arenan här. På inför presskonferensen tillsammans med Jan Andersson.
Och då ska vi vara på plats.
Ja, det är tanken. Det ska vi göra så fort vi är klara här. Mm. Så vi behöver inte rappa på, men vi ska ha det i åtanke. Och så gör vi ju den här VM-resan i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica, som tar en kvart i ugnen. Gör att man hinner med den i en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidsvilor, det här kommer ju Anders gilla. För 2005 så vet många att Milan hade ena handen på Champions League-pokalen. 3-0 mot Liverpool efter en halvlek. Liverpool-tränaren Rafael Benitez bestämde sig då för att byta ut backen Jimmy Traoré mot mittfältaren Dietmar Hamann. Men när Traoré traskade mot duschen så fick Benitez veta att ytterbacken Steve Finnan skadat sig. Då blev det rörigt där, situationen snabbt. Och precis när det var dags att gå ut till andra halvlek, så då fick Traoré snabbt snöra på sig skorna och dra på sig tröjan igen, och resten är väl Liverpool-historia. Vi säger tack till Dr. Oetker.
Ja, vi kanske ändå ska hänga kvar lite grann i det som du sa där. Bobban igår när han var på plats i Nizhny Novgorod, när hans coachen besegrade Argentina med 3-0. Och det var ju en kollaps utan dess lik, nästan. Ja. Från ett Argentina som var, ja, framförallt då Messi, och det är väl där kanske vi ska gotta ner oss lite grann.
Ja, precis. Det är en märklig situation. Varenda fiber i en kände som att det här tog det slut. Och så det känns konstigt att de har en teoretisk chans att fortfarande gå vidare. Men Island har ju en jättebra chans att gå vidare nu. Det spelade de ju helt i händerna. Även om de torskar nu mot Nigeria så har de ju bra läge.
Ja, men vi satt ju båda två då när vi satt och tittade på tvn och sa det, att redan innan match, redan innan avspark, när man såg Messi när han klev ut, det är ju en människa som inte mår bra.
Ja, det ser ju konstigt ut, och det rapporterades ju då inför att Argentina skulle ha försökt att lätta upp stämningen i laget efter bara 1-1 mot Island, att de hade haft en
barbecue.
Ja, precis, någon slags fars dag också hade det varit, och då hade alla varit med utom Messi, som hade stannat kvar på rummet som han delar tillsammans med Agüero. Och sen var han ju, Niva skrev så jag i sin krönika.
Delar de rum alltså?
Ja, jag blev också förvånad över det. Aha. Att de skulle varit rumskamrater.
Jag tror de skulle dela rum med Mascherano. De två verkar vara verkligen tajta.
Jag blev förvånad att han ens delade rum.
Ja.
Jag läste en text om honom där det stod att han, det han absolut gör mest, det är det ju många som gör, men att han skulle nästan tagit det till en ny nivå, att när han inte spelar fotboll så, och han är i privat situation, så går det i princip inte att hitta honom utan att han sitter och stirrar ner i sin telefon. Mm. Det är på allvar hans allra, allra bästa vän. Och han sitter med den på måltider och allting och sitter och tittar ner i den samtidigt som han äter. Och då är det som att det är en osynlig do not disturb-skylt ovanför honom. Men han var ju, Niva skrev att han var här, men han var inte här. Och så kändes det ju verkligen. Mm. Jag såg att han rörde bollen 49 gånger på hela matchen. Och det är väl inte ens 50% av en vanlig Barcelona-match. Mm. Och du, visst, Kroatien är ett bra lag, men det förklarar ändå inte riktigt. Och sen hade väl Sampaoli, också en man som känns på gränsen till sammanbrott, tränaren, en ganska konstig taktik där han kanske fick bollen ännu mindre. Mm. Men det var lite skakande att se nästan, tyckte jag.
Mm. Men det har ju också varit snack i Argentina, precis som det var under Zlatans sista tid i landslaget, att det blev för mycket fokus på den stora stjärnan, alltså ute på planen också, att man hela tiden, som Sebastian Larsson och många andra har pratat om i EM 2016, sådär, att så fort man var i en liten pressad situation så vi skickar upp den till Zlatan, han löser säkert biffen.
Ja.
Och lite så, det sa väl Dybala, men det är ju ingen liten spelare i sammanhanget. Han sa också detsamma, att han är kanske för bra.
Ja, men att instinkten blir hela tiden att kolla vad han gör, vilket gör att lag, för det kunde man ju se, det var så otroligt tydligt att det kändes, särskilt i andra halvlek när de fick ett mål emot sig. Alltså det var verkligen inte ett lag. De var helt stirriga och spelare var för sig, skulle hela tiden gå in i en situation. Ja, det här får jag ta och så bara kapa dem en krat. Det var liksom noll känsla av att de satt ihop. Mm. Och Messi bara gick omkring där och såg helt borta ut. Mm. Men det har ju varit en stökig resa och nu blir man ju hård mot honom eftersom det har varit så uselt här. Men Argentina var ju nära att missa VM. De var ju jätteilla ute i sydamerikanska kvalet. Och det som gjorde att de kom och tog en plats i sista omgången var ju att de slog Ecuador borta. Och då var det ju han som räddade dem med ett hattrick. Så det är ju inte så enkelt. Och han står, tittar man vem som har gjort flest mål för Argentina någonsin, så är det inte Maradona, utan det är Messi ändå. Mm. Men man kommer inte ifrån känslan av att ingen förbundskapten, och det är många nu, har riktigt lyckats få ut det som Argentina så hoppas att de ska få av Messi. Mm. Han ser sällan, han kan glimta till så där, men överlag och en hel turnering så är det någonting som att den där tröjan nästan är en tvångströja. Mm. Och jag vet inte hur du känner, men Argentina var ju final 90 när vi var små, men från 94 och framåt har de, för mig har de nästan varit den ständiga besvikelsen, alltid laget som lämnar mig utan att de har nått upp till sin stora potential. Mm. Till och med förra gången när de var i final kände jag lite så att de aldrig riktigt trummade igång. 10 hade de ett fantastiskt lag, men då hade de ju Diego på bänken och det kanske inte var så bra heller. Så det är alltid så för mig med Argentina, men det här var något extra faktiskt. Mm. Det syntes i ögonen på spelarna att nära till sammanbrott. Mm. Men på nära till sammanbrott var det.
Ska vi prata i 30 minuter om vem som är bäst av Ronaldo och Messi?
Ja, vi ska väl öppna den dörren, va? Det är ingen annan riktigt som har gjort det. Vi måste våga lyfta den frågan här.
Ja, vi tar ansvar.
Ja. Jag såg att folk vill öppna på den dörren. För jag läste att Noah Bachner, som också var i Nizhny Novgorod och skrev blixtkrönika precis som Erik Niva. Mm. Han skrev en till krönika sen tidigt, morgonen efter, det vill säga idag då. Och då kan jag bara föreställa mig hur orden har gått hemifrån. Att nu är, alla pratar om det här nu. Kan vi slå fast nu att Ronaldo är bäst? Måste i alla fall få ut någonting av det. Så han, krigare som han är, fick säkert inte mycket sömn och fick upp och skriva tidigt en till krönika om det. Där jag tror att han tog Ronaldos parti. Så det ska man, kort minne och så vidare. Nu har Ronaldo gjort 4 mål här. Jag stack ut hakan inför dig och sa att jag trodde att hans mål mot Marocko kommer bli hans sista VM-mål.
Ronis.
Ja, jag tycker Portugal inte ser bra ut. Men bara förra VM så Portugal åkte väl ut i gruppspelet där. Messi gjorde trots allt 4 mål. Mm. Och gjorde Ronaldo 1, eller?
Mm, ungefär så, tror jag.
Och ett tröstmål också.
Ja, vi har inget svar vem som är bäst. Men därmed så kan man ju ändå lyfta Diego när vi ändå är inne på argentinerna, Maradona. Och bara påminna sig själv lite om när 82, när du föddes, Johan. Då, vad hände då för Argentina?
Då floppar de ju i VM i Spanien och Diego, som ju många tyckte skulle varit med redan 78 men fick inte vara med då, skulle verkligen vara katalysatorn. Mm. Men han togs väldigt hårt och till slut så tröttnade han själv och gjorde någon riktigt ful eftersläng och lämnade VM som en förlorare.
Ja, och därmed kan man ju säga att pressen på Maradona 86, när han hade ytterligare accelererat i berömdhet och sådär. Den var ju enorm faktiskt. Och då är han ju inte så dålig, 86.
Nej, tror du att, för jag tänkte på det när vi satt och såg på Ronaldo, vars liksom briljans ingen kan förneka, men som ju sanning inte är en älskad person i alla läger. Man kan störa sig på hans filmningar och hans ego, vad det nu är. Tror du att de här gamla, de som var före vår tid med liksom Cruyff, Pelé, Maradona, hade de sina haters också, tror du? Då menar jag inte bara från motståndare, för engelsmännen var väl inte glada på Maradona 86. Nej. Men överlag att det sitter en svensk att fan vad gött om den här jäveln faller nu alltså.
Ja, tyskarna var väl inte så superförtjusta i Rijkaard och vice versa Rijkaard, och holländarna var inte så förtjusta i tyskarna och så. Men...
Nej, men då är det ju mer sådär kopplat länder emellan. Nej, sådär, men...
Absolut inte, så var det ju inte. Det är ju en helt annan typ av liksom att man håller på spelare på ett annat sätt, och därmed så kanske man också då hatar inom situationstecken.
Ja. Om man visste också kanske för lite om de, allt deras åsikter och vad de stod för och sådär, och man såg dem mest spela fotboll helt enkelt.
Ja, precis. Av dem, alltså Messi, om vi tar honom igen, så är det väl i princip bara Real Madrid-fans som verkligen kan säga att vi hatar honom än en gång då i sin kontext.
Mm.
För Messi, det är svårt att hata honom, för att han är ju så pass, som du säger, han sitter med sin telefon och man ser ju knappt honom förutom som reklamface allt mer, visserligen. Medan Ronaldo har ju en personlighet som gör att det är lättare att inte vara förtjust i honom om man har den sidan i sig.
Båda är ju barn på något sätt, fast på olika sätt. Mm. Ronaldo är ett barn som bara skriker efter uppmärksamhet och vill vara den som syns hela tiden. Medan Messi är ett barn på sättet som att han är introvert och inte riktigt. Det känns så konstigt att de är farsor båda två. Mm.
Men i detta så ska vi ändå kanske lyfta en spelare som man glömmer bort när man pratar om världens främste. Nämligen Birgit Prinz.
Ja, tyskan. Ha? Ja, för måste, all del.
Ja, men det måste vi göra ändå. För att, jag såg det igår någonstans i mitt flöde när den här debatten snurrade igång. Bäste, bäste, bäste. Så var det någon som flikade in och sa, ja, men Birgit Prinz då? Ska vi inte kasta in henne i leken?
Mm.
Ja, för all del.
Ja, eller Abby Wambach.
Kanske. Ja, absolut. Men Birgit Prinz var ju sensationellt duktig. Alltså, hon vann ju två VM.
Ja, och en räcka med EM-guld också. Och utsett till världens bästa spelare flera gånger.
Ja, gjorde 100, tror jag, 42 landslagsmål.
Mm.
Det är ändå rätt många landslagsmål, 142. Och under tiden, ska man komma ihåg, hon var ju sitt klubblag troget i princip hela tiden. Hon gjorde en liten sväng i USA, om det var i Colorado eller vad fan det var. Men så hon pluggade ju samtidigt som hon var den bästa anfallaren i sin generation nästan. Hon blev väl utsett till världens bästa spelare, tror jag, tre gånger. Hon kom tvåa 4 år när Marta klev fram. Men hon pluggade ju till psykolog samtidigt också.
Mm.
Och då fattar man ju lite grann att det finns ju andra saker man kan plugga till som är lite lättare kanske. Psykologiutbildning är väl på 6-7 år. Hon gör det vid sidan av, och nu är hon då, jobbar ju som psykolog och är anlitad av både tyska fotbollsförbundet som
ett ungdomslandslag,
och så jobbar hon då i Hoffenheim som är då Bundesliga, damligans lag med A-laget där helt enkelt.
Ja, kunde vara bäst och samtidigt smälla in en psykologexamen där.
Ja, det är inte riktigt Messi.
Nej, det får man lyfta på hatten för. Jag hade ju annars, jag hade ju en sen natt igår.
Jävlar vad du gick igång. Du väckte mig.
Ja, jag väckte dig. Det var bara en av många grejer jag gjorde. Det var som att jag tog nattskiftet på något sätt.
Ja, jag ville
stanna kvar i, du ville passa på när du kunde få en god säng och få en god nattsömn. Men jag var lite tagen av den här, Kroatiens prestation, men framförallt Argentinas kollaps. Så där som man vill och vill läsa mer. Så jag läste en massa krönikor och texter från både svenska och andra tidningar. Och sen funderade jag lite på hur matchen hade varit. Och det stod en massa om hur kass taktik Sampoli hade haft. Och hur blek Messi hade varit. Men jag läste inget om någon slags kritik om hur han hade agerat som lagkapten. Han är ju faktiskt lagkapten i Argentina. Och i ett lag i fullständig kris och nära sammanbrott så syntes ju inte ett spår av försök att samla trupperna eller snacka vid en spelavbrott eller peppa eller någonting. Han var ju helt i sin egen lilla konstiga bubbla där. Och då kommer jag att tänka på det som...
Äntligen fick du en anledning att prata om detta, Johan.
Ja, äntligen fick jag en anledning att prata om det.
Det var en röd tråd genom den här veckan.
Ja, för dig ja, och för mig. Men Arsène Wenger har ju slutat i Arsenal och har nu blivit någon slags sanningssägare ofta i fransk tv. Och så var han inne på det i början på VM här, att han tycker att numera så tycks man mest ge... Ja, det finns inga naturliga lagkaptener i dagens i den yngre generationen.
Ja, det var hans poäng.
Ja. Var hans poäng. Och underförstått att man ger bara bindeln till den största stjärnan, oavsett om den personen har ledaregenskaper eller inte. Och så tänkte jag, men fan, det... Jag tror att han har rätt, gamle gubben. Sådär. Så för kollar jag först då, liksom, ja, men stämmer det till det här VM:et till att börja? Så Argentina, Messi kapten. Portugal, Ronaldo kapten. Och Mané kapten i Senegal. Och Lewandowski i Polen. Modric i Kroatien. Harry Kane i England och Falcao i Colombia. Ja, men det fanns ju någonting. Ja, så det stämmer inte riktigt överallt ändå. Sådär. Jag kollar vidare och klockan blev framåt 1:30. Mm. Diego Godin är ändå i Uruguay. Och Son är inte i... i Sydkorea. Mm. Och Neymar är faktiskt inte i Brasilien, utan det är Marcelo. Ja, men rätt många ändå. Sådär. Jag kan i alla fall se om Wengers tes stämmer om man jämför med tidigare mästerskap. Så grottade jag ner mig i VM 94, men Hadji var kapten i Rumänien. Stoichkov var kapten i Bulgarien. Och Maradona var kapten i Argentina. Mm. Så det blev till slut några timmar som jag kände att jag aldrig riktigt kommer få tillbaka. Han kan ju ändå ha en poäng. Så, och att, för det där tycker jag stämmer, att man inte riktigt... Kaptenens roll verkar vara lite marginaliserad idag. Jag tycker det verkar inte som att det spelar så himla stor roll i många landslag. Någon bara har den.
Ja.
Jag blev glad när jag såg Mexiko till exempel, där de hade gett den till Guardado. Jag trodde att Chicharito skulle ha den. Men han såg man verkligen i mot Tyskland, att särskilt i andra halvlek när de hade tröttnat lite och blev tillbaka tryckta. Han var fan överallt, och han var ute hos Osorio och coachen, han var ner hos målvakten, och blev det liksom en liten paus och kallade han till sig folk. Och så vill jag ändå ha min lagkapten, men jag tycker man ser sånt ganska sällan. Mm. Men däremot så verkar det som att det är inte nytt det här med att ge binden till största stjärnan. Det har man gjort länge.
Nej. Samtidigt kan man tänka sig när San Paoli, säger jag, men du säger Sam...
Jag vet inte, Sampaoli är ju, men jag vet inte hur det uttalas. Ja. Ja.
Sampaoli.
Ja. Argentinas förbundskapten.
När han tar över då Argentina, det är ju svårt också att komma in och ta bort kaptensbinden från Messis arm.
Ja, gud ja. Ja, men det var väl det Wenger var inne på också, att alltså, tränaren är i lägre rang än den största, för de är så mycket mer än bara fotbollsstjärnor med miljontals followers och influencers och så. Så det går inte att göra sig ovän med en sån. Så man är chef men ändå inte chef.
Ja, precis. För det finns ju en viss stolthet då, de här allra största spelarna som spelar för sina landslag. Och att vara kapten, det ingår liksom i hela paketet för att vara en fotbollsspelare på världsnivå idag, att man är kapten för att få det erkännandet. Och med det så kommer det ju flera olika reklamintäkter givetvis, om man är det. Så att även om kanske Messi känner att fan, det hade varit skönt om Mascherano hade varit kapten istället.
Ja.
Så har han ju ett jävla gäng runt sig som säger, nej Messi, då kan du inte göra reklam för den här ryska banken.
Det ingår i paketet liksom,
ja, men så, lite så.
Att binden ska vara där. Men jag, alltså, det kan man ju skratta åt, men jag tycker ju att det är jättebra att Granen är kapten i Sverige. Och nu har ju inte han varit så himla bra här, och risk att han är lite ur form, men annars så skulle väl bara objektivt sett Sveriges bästa spelare kanske vara Emil Forsberg. Mm. Men att det ändå för oss är givet att Granen är där. Han betyder ju jättemycket mot Sydkorea en sån match när det är ängsligt och det hackar.
Ja, absolut. Men sen så vill jag också säga det vad det gäller lagkapten. Jag tror att man ser det lite annorlunda jämfört med vad man gjorde kanske på den tiden som Wenger refererar till, att idag så är ju de som är lagkaptener är ju ofta då de bästa. Det har vi slagit fast. Och i det så kommer det ju en professionalism som kanske inte alltid fanns förr.
Ja, du menar att ta hand om sig själv?
Ja, de som är bäst är, alltså, det är ju liksom maskiner. Mm. Om vi tar Ronaldo till exempel. Men han är ju också en sån lagkapten som man ser, vi ser det mot Marocko så här, när det blir lite dispyter. Det är inte han som springer fram, utan då har ju de andra gubbar som gör det. Utan han rör sig själv och gör sitt eget lilla... Mm. Dagsverk.
Ja, ja, men det är väl det vanliga och det moderna när någon skulle fråga idag, vilken typ av lagkapten vill du vara? Mer genom att visa exempel genom hur jag är. Så. Men alltså, jag tror fortfarande att det där kan betyda mycket. Och jag är jätteglad att Granen är vår lagkapten. Mm. Har Laula haft något om det här från sin tv-soffa? Det är ett perfekt inlägg för honom.
Ja, det är det faktiskt. Ja,
det finns inte.
Tips till Laula.
Ja. Ja, några av er har säkert surfat in på sajten theplayerstribune.com under det här mästerskapet, eller så har ni upptäckt den redan innan. Anders, ska du förklara vad theplayerstribune.com är, eller The Players Tribune.
Ja, framförallt tror jag att den senaste veckan är det nog väldigt många som inte har kunnat undvika theplayerstribune.com. Vi är alltså inte sponsrade av dem, så vi har nämnt det många gånger på
en minut. Nej, vi kanske till och med ska komma med lite kritik, vem vet.
Ja, det ska vi faktiskt. Men i alla fall, det är en sajt där Lukaku nyligen skrev ett väldigt uppmärksammat, ska vi säga, ett självporträtt.
Ja, men som en minibiografi.
Ja, precis. Och här tidigare idag så kom Raheem Sterlings lite lagom här till Englands nästa match. Och vi har pratat någon
gång. Shaqiri tror jag är ute nu med en text också apropå att Schweiz spelar idag.
Och Gerard Piqué har också skrivit där. Och det är så alltså att spelarna skriver själva.
Ja.
Lukaku i sin text berättade starkt om sin fattiga uppväxt, om hur kylen var tom och hur hans mage ofta kurrade. Och Sterling beskrev hur han som tonåring kunde få sms från sin mamma med en ny adress och texten "Här ska vi bo nu". Och det är ofta den här tråden som man kan se, den röda tråden i de här berättelserna, att de har slagits från botten upp till toppen och att de vill berätta den här historien för de som inte kände till det.
Ja, och att det förstås är väldigt lyxigt för läsare och supportrar att man ser att, oj, av Romelu Lukaku, det är han själv som berättar det här då. Mm. Alltså utan filter från oss journalister, utan han tar bladet från munnen och verkligen berättar hur det ligger till här. Mm. Och det blir ju superdelade och jättemånga drabbas av dem, för det är ju ofta starka berättelser, verkligen, inte minst med Lukaku då, som ni kan läsa om ni inte har gjort det redan. Men jag vet inte, vi kan ju prata om lite hur det egentligen går till kanske, och vad vi har för tankar om det här upplägget där man lite försöker runda traditionell media och bara skippa det helt enkelt.
Ja.
Men grundare till Players Tribune är en person som heter Derek Jeter. Han är megastor i USA och de som har lite koll på baseball vet nog vem han är. En baseball-legendar på alla sätt och stor i New York Yankees framförallt 90-talet och en bra bit in på 2000-talet. Mm. Väldigt omskriven, både för att han var så bra på baseball, men också lite för hans privatliv. Han dejtade Mariah Carey på 90-talet. När hon var riktigt stor också. Och kunde ofta ses sådär på Manhattans jetset-liv.
Ja.
Men bland journalisterna, när han höll på, så blev han efter ett tag ökänd mer eller mindre för att aldrig säga flaska i en intervju. Han blev en mästare på att säga så lite som möjligt så att man nästan inte kunde göra någonting av de citaten.
Mm, lite så som Victor Nilsson Lindelöf var första halvåret i Manchester.
Ja, men faktiskt. Och lite den approachen som man har överhuvudtaget. Mm. Inte otrevlig och någon bad boy så, utan man svarar på frågorna, men man gör det med en konst där man säger så lite som möjligt. Mm. Och till och med på kanske de mest ofarliga frågor får tråkiga svar. De klarar frustrerande för en journalist som känner sådär att du kan väl värdera, jag är inte ute efter något snaskigt här, utan jag ska ju bara nörda verkligen kring ditt positionsspel, då kan du väl anstränga dig. Men att de har den här hållningen att vi ska ge så lite som möjligt. Derek Jeter var något av ett kontrollfreak, livrädd för att någonting som han skulle säga skulle kunna ryckas ur sitt sammanhang, bli en slaskig rubrik. Och beslöt sig därför för att nästan inte säga någonting. Och en del journalister slutade efter ett tag till och med att fråga.
Exakt.
För man visste att det går inte att göra någonting på Jeter.
Nej, precis. Och sen då när han skulle lägga av här då för några år sedan, så valde han att göra sitt announcement på Facebook i ett stort inlägg.
Mm.
Ett långt inlägg.
Uppmärksammat i USA väldigt, ja, sådär.
Och därför det står den här tanken på att kan man inte starta en sajt eller någon typ av verksamhet där man låter andra idrottsutövare berätta med sina helt egna ord, sin egen berättelse, utan att den vinklas eller rycks ur sitt sammanhang.
Och han hade ju pengarna för att investera, han var ju rik som ett troll och är fortfarande. Och sen fick han ännu mer cash när
nästan ännu rikare, Kobe Bryant.
Ja, han gick in då som delägare och sen tror jag flera andra hotshots har investerat.
Och det var också där då Kobe Bryant berättade att han skulle sluta med basketen.
Ja, precis. Och i samma veva så jag tror att när LeBron James bytte och skulle tillbaka till hem till Cleveland och börja spela för dem igen, då gjorde han det inte där. Han gjorde det i Sports Illustrated, men han skrev själv. Det var så då, by LeBron James. Mm. I'm coming home, tror jag den hette. Mm. När han berättade. Det är lite likt fast det fortfarande var i en vanlig publikation. Mm. Man kan säga att det var lite det som Zlatan kanske försökte med Zlatan Unplugged. Mm. Bara att han inte riktigt hade tålamod och intresse för det projektet. Så att det dog ut rätt snabbt och man kände mycket.
Man lägger sig, jag tänkte på den Unplugged-grejen.
Ja, ja, men det var ju för dem som minns då sådär att skulle det ju vara frågor kanske inför en match med, det var väl mycket under PSG-tiden va? Mm. Alltså där, hur känns det inför Saint-Étienne? Många säger att de är bra offensivt. Kanske det kunde svaret vara. Det var så jävla dissigt och det var alltså hans egen publikation.
Ja, och det fladdrade lite förbi så, men i en text som Johanna Fendén skrev för oss inför det här mästerskapet som handlade om spelarfruar och så, och att det har blivit liksom den gamla wagsen, inte den nya nutidens wag.
Så de har mer makt.
Ja, de har mer makt och de, ofta de som framstår som vettiga när fotbollsspelarna är tråkiga och inte tar ställning för någonting, så är det ofta kvinnorna, och det har de rätt i. Men där i den texten så bara fladdrar jag förbi i all hast, nämligen att ryktet säger att det kanske var så att det var Helena Seger som ställde frågorna i Zlatan Unplugged.
Jaha. Då lyckades hon inte pumpa sin kille.
Nej, och då fanns ju Zlatan som ett rätt stort svin. Han är så otrevlig.
Ja, för det var väldigt dissigt.
Och så. Men, som sagt, det var ett rykte.
Ja, det var ett rykte. Men Kobe Bryant gick in och flera andra rika knösar gick in och investerade. Så de hade massa med pengar. Och förstås folk, andra aktiva, imponerade av personer som Derek Jeter och Kobe Bryant. Så det är inte svårt att få dem på kroken. Nej, Lukaku är förmodligen jätteintresserad av NBA och säkert baseball. Mm. Och vill gärna synas i det sammanhanget. Så anställer de då ett helt batteri av dels journalister, erfarna, även publicister och PR-folk. Och sen så skapar de en stab av redaktörer. En person är chef för alla. Och sen så finns det en massa redaktörer. Mm. Och så går det till som så då, för det har ni säkert fattat redan, att det inte är Lukaku själv som sitter kanske och knattrar på sin långa artikel om sin uppväxt, utan han får hjälp. Det kan säkert förekomma att någon skriver lite grann. Vi sitter ju här nu midsommarafton idag och väntar på vår The Coachers tribute. Anders Brännström, Brännan, ska lämna sin text idag. Aha. Då går det ju till som så att han lämnar en text. Sen kan ju jag i egenskap av redaktör ge förslag och feedback och vi kan slipa på den tillsammans. Men det är inte så att han berättar vad han tänker skriva och så försöker göra sig ihop något om det. Nej. Men här är det alltså att Lukaku blir intervjuad i lång stund av en journalist. Och sen så skriver journalisten den här artikeln i Lukakus jag-form och försöker så gott som möjligt göra en stark berättelse av det han har berättat.
Ja, The Players Tribune har ju rekryterat många tunga, skickliga skribenter. Bland annat så plockar de in ESPNs feature-chef för några år sedan. Så de har ett batteri där då med skickliga skribenter som gör precis det du säger. Och därmed så tycker jag att vi kan börja komma in lite grann på att man kan ju vara lite djävulens advokat här och försvara någonting.
Men du sa ju för det första att det påminner lite, för det ofta kanske Shaqiri lär inte skriva där igen och kanske inte Raheem Sterling. Det är ofta man har en Ronaldinho har skrivit där också. Mm. Ett brev till den 8-årige Ronaldinho. Mm. Och det fattar man också att han satt nog inte och knattra på den. Nej. Själv. Men att det är, du sa att det påminner om sommarprogram. Mm. Att det här är liksom fotbollsstjärnornas, det är inte bara fotbollsstjärnor ska vi säga, det är ju massor av andra idrotter också, men att det är där man dels så vill man berätta långt och med full kontroll själv, och att det ofta är ett trauma man ska berätta om eller någonting som har varit jävligt jobbigt, svärta. Mm. Jag tror om det var Jetter eller om det var den här redaktörschefen sa att vi använder bara sporten som prisma för att berätta om något annat. Mm. Så kan ju vi säga ibland på Offside, men vi är ju ändå mellanhanden medan de inte är det. Och det blir ju speciellt i och med att det är, ja, det är ett samarbete då mellan publikation, i det här fallet Players Tribune, och den aktiva. Där den aktiva, om vi tar Lukaku som exempel, får ta bort det han inte känner sig bekväm med och läsa igenom och till slut får han godkänna allting, att nu känns det perfekt.
De har ju Directors Cut där, de har ju sista slutgiltiga, nu känner jag mig nöjd, nu kan du publicera. Så det kommer aldrig vara så att The Players Tribune publicera någonting som sedan blir kontroversiellt.
Nej, berättelserna är ju starka. När de har liksom, det går inte att säga någonting annat om det. Man kan läsa den Lukaku-texten och verkligen, jag läste den också i natt. Klockan 3 tror jag, innan jag gick in och la mig. Och det är en jättebra berättelse. Så. Men det finns ju också, de kommer inte ta upp någonting sen om det blir lite jobbigt i Lukakos liv. Nej. Eller man får inte heller kanske när en skribent beskriver någons maner eller någon sidor som kan berätta mycket om personen, men som den inte, men det vill jag inte ska vara med.
Nej.
Så det är ett samarbete är ju vad det är. Men ja, det skiter säkert de flesta i.
Ja, och jag tänker så här, att vi vet ju det att till exempel Messi, hans Instagramkonto och så, det är inte han som sitter och skriver det, utan han har ju folk som gör det åt honom i hans PR-marknad och hela den maskinen som är runt honom. Och så funkar det på den nivån. Och har man då Players Tribune här, om man adderar Players Tribune...
Så finns det ändå, det finns lite olika hierarkier där. Jag såg att Albin Ekdal hade varit ute på Twitter nu och önskat glad midsommar till alla som är här. Vi får ändå tro att han gör det själva. Ja. Det var roligt om han hade ett team med sig ner till Gelenchik. Så kan ni få ut något om midsommar idag? Skulle passa bra, det är ju det idag.
Bra poäng Albin, snyggt tänkt.
Ja.
Kul att du också är engagerad i det här kontot.
Nej, det är nog rakt från Albin Ekdal.
Ja. Men så att när det är så att The Players Tribune hör av sig till Lukaku och hans stab, så ser de ju en ypperlig chans att också spinna vidare på hans personlighet, hans varumärke och så. Jag säger inte att det inte är bra att den här sajten finns, men jag säger inte att det är helt oproblematiskt heller.
Nej,
för det är så att då blir det ju liksom, man har Players Tribune som, där man vet vad Derek hade för bakgrund när han startade här. Det ska vara liksom egna ord, så att de putsar och så. Man har en skribent som också, det är ju så att det blir någon slags upphöjning av Raheem Sterling eller av Lukaku. Kanske inte uttrycker sig så väl, men det blir så mycket bättre. De framstår kanske ofta som lite klokare, lite vettigare. Den här journalisten på Players Tribune intervjuar dem. Okej, men om du säger så, så kanske det inte är så bra. Men om vi skriver så här istället, så framstår du mycket, så mycket klyftigare, så mycket vettigare, som att du har en bättre, liksom, att du är mer intresserad av vad som pågår i omvärlden, att du tar politisk ställning. De här sakerna kan du ska undvika. Så det blir ju som någon slags filter, ja, men till oss. Att det blir liksom en supermänniska som kommer ut i vissa,
ja,
fall.
Det är inte svartvitt såklart. Det har gett mig någonting att läsa de här texterna. Och det gav mig någonting när jag läste om Piqué och han talade om Katalonien och hans förhållande till spanska landslaget. Mm. Som jag faktiskt inte riktigt har fått någon annanstans. Det måste man ju ge dem. Förlängningen blir väl snarare problemet att vad blir vår roll? Och att man tänker på de här journalisterna i England. Lukaku är ett bra exempel. United kanske svåraste klubben i världen att jobba med. Och de kommer liksom aldrig nära. Han kommer inte känna att han behöver göra någonting. Det ingår ju i tv-avtalet att de ska göra vissa. Ibland kommer Kitchukaslan över och får göra några minuter. Mm. Men där får han ju inte direkt Lukakos berättelse om när han gick hungrig och kylen var tom i Belgien när han var liten. Utan det är ju lite klyschor om nästa match, säga så lite som möjligt. Och sen så har han sitt Instagram-konto som också jättemånga följer. Jag tror ju på allvar att det här är... Jag tycker inte det är fel att den finns och den ger mig någonting. Men jag undrar väldigt mycket över vår roll och vad den ska bli framöver. Om man liksom, vi blir lite irrelevanta. Det är säkert så också, för det talar de om i en artikel jag läste om den här sajten. Och Jetter berättar att många upplever att de får trygghet nu. Det är säkert så att många har blivit brända en annan gång över att någonting de har sagt på skämt blev uppförstorat i en rubrik, och det tror jag ju verkligen. Men journalistkåren är ju, den är ju otroligt bred. Mm. Vissa, jag menar, det är rätt långt mellan The Sun och Guardian i England, och det är rätt långt mellan oss och någon annan publikation också. Men här, det är som att de har en syn på traditionell media som är ganska endimensionell. Dels så säger de det här, för han garanterar då Jetter att det ska inte ta bort traditionell media, men de sysslar ju mest med att fokusera på statistik och så.
Analys.
Ja, så det är också en ganska enkel bild av vad medier håller på med.
Ja, men det ligger lite grann i tiden som med fake news, att man ska misstänkliggöra medier och sådär. Det är ju lite grann också...
Han kallar dem clickhunters, tror jag.
Ja, men precis. Det rider ju lite grann på den vågen, skulle jag säga. Och jag är ju så cynisk i det här, så jag känner ju att det är ju liksom en paketering av idrottsutövare som är klockren för idrottsutövaren i ena änden och hela det gänget runt där. Och den är klockren för Players Tribune, för att det är väldigt många som inte tänker liksom så. Man kan hylla det liksom för att det är skitbra texter och Lukaku, att man känner att fan vad bra att han berättar det här, och man tar upp liksom saker som rasism och sådana här saker. Det är skitbra att de här stora, det har vi ju efterlyst många gånger i podd och på andra ställen och sådär. Jättebra. Men att bara unisont hylla det för att det är problematiskt, tycker jag.
Ja, men när det blir en del av varumärket så. Ja. Men det ligger ju tiden också med, alltså vi har ju sett flera sådana, man kan dyka upp på Netflix ibland eller så, stora dokumentärer om till exempel musikartist, och så ser man i efterhand att producent är artisten själv kanske. Att strävan efter total kontroll. Jag tror ju att om man är liksom 12 år eller 11-12 och jätteintresserad av fotboll, då räcker det gott än så länge om man håller på United och älskar Lukaku att ha koll på hans Instagramkonto. Och sen blir man lite äldre, kanske vill läsa mer. Ja, vad ska man nå oss till då? Om man inte ett dåligt exempel, men engelska större tidningar då. Om man ibland skriver något själv på The Players Tribune. Men problemet blir ju såklart att de gånger när det är lite svärta i nutid och inte bara en berättelse från barndomen där det har varit starkt. För det är ju precis som i sommarprogrammen då, att det är aldrig någon som är precis inne i svärtan. Nej. Utan det är att man har någonting bakom sig som man har övervunnit. Mm. Och det kan man imponeras av. Absolut. Men skulle det pågå någonting nu, någon schism eller något beteende som är tveksamt eller oegentligheter, ja, det dyker ju inte upp då på Players Tribune förstås. Och därför blir ju vårt jobb viktigt, men det kommer ju inte bli lättare för oss att få sådana att ställa upp. Men jag tror att det kommer fortsätta. Jag tror att det här kommer synas sen i mindre skalor också. Ja, vi skrattar nu, men alltså, vi kan ha en allsvensk Players Tribune om 20 år.
Ja, bara jag tror på en annan nivå. Det är så långt bort. Jag tror bara det är några år bort.
Ja.
Men samtidigt så finns det också, det kan ju bli en backfire på det här, för att om vi säger då att The Sun får symbolisera de som står längst åt det ena hållet, som inte hjälper de som vill bedriva seriös typ av sportjournalistik, så blir det så att de allt fler som ligger mellan The Sun och de som ligger någonstans i mitten på den här skalan, allt fler som ligger närmare mitten där, de kanske rör sig mot The Sun, för att det kommer att bli ännu svårare. Mm. Nu känner Lukaku, nu känner Shakir, nu känner Sterling, nu har jag gjort det här. Nu täpper jag till ännu mer utåt, för nu finns min berättelse ute. Nu behöver jag inte svara på någonting. Det kommer fortsätta vara ett intresse för dem om de fortsätter prestera. Och då kommer det bli lite mer att, ja men okej, vi kommer inte åt dem, stänger åt så. Då börjar man spekulera lite mer, så att det kan ju bli så att det ändå blir värre än vad tanken var från Derek.
Ja, för då har vi ingen val, vi måste ändå fortsätta skriva. Precis. Och då får det bli mer slis i så fall.
Ja, vi vet ju hur det är på redaktionen. Liksom. Det är inte så att de som jobbar inom sportjournalistiken idag känner att fan vad jag har valt rätt bransch. Detta har ju en framtid i.
Det är precis. Ju tufft. Ja, och den andra effekten det kanske får, och som vi redan ser, det märker man ju här på VM, att då blir det väldigt mycket att journalisterna själva får bli personer. Vi är ju viss mån blivit så här med att man står och intervjuar varann, för att det är svårt och man kan inte få något eget eller komma åt, och man kämpar sig in på någon presskonferens och sen när den är klar, ja, men det här kan jag inte använda. Det är ju liksom ingenting, det är bara, och då kan man läsa hela världen, och så står journalister och intervjuar varandra eller försöker bli profiler själva, så att det blir en slags journalistkult där istället, som är ganska svår att inte dras med i också. Nej. Så den får ganska många effekter där, tror jag. Men det lär dyka upp fler sådana här bara under VM nu på Players Tribune. Det var Shakiri idag då, men det är säkert någon, kan tänka mig att det kommer någon Neymar eller någon liknande sen när brassarna går lite längre i turneringen. Och bli inte förvånad om Zlatan dyker upp där framöver här. Det kan vi nästan vara rätt säkra på.
Ja, precis.
Och då lär det ju bli hans, rätt mycket om hans uppväxt och sådär.
Ja, precis. Och då ställs det inga motfrågor. Det är ju det är inte journalistik det här, det ska man ha klart för sig. Det är ju som en självbiografi som ingen får en chans att ifrågasätta. Ja, ska vi sluta det här eller?
Ja, det kan vi väl göra, för vi måste faktiskt skynda oss nu. Jag vill inte missa presskonferensen då.
Det är vår chans att få ut någonting.
För att få ut någonting av Jan Andersson och Granen. Vi ska promenera bort här en 10 minuter, en kvart mot arenan på midsommarafton i detta deppiga
Adler.
Och se hur det går där. Ja, vi räknar väl inte med... Det blir tryck mot Sverige imorgon, och vi ska snacka upp den matchen mer imorgon. Kanske tillsammans med Erik Niva då. Men en sak som vi väl är rätt säkra på är att Sverige kommer inte ha bollen jättemycket, och det lär inte bli samma matchbild som tyskarna hade mot Mexiko.
Robin Olsen måste sova gott i natt.
Ja, men fan, det pratas ju för lite om honom. Jag har sagt det till dig hela tiden, att fan, man talar ingenting om målvakten. Lagkaptenen och målvakter, fan, de är borta. Han måste ju göra en stor match. Ingenting om Robin Olsen, bara Granen och Lindelöf och så.
Glad midsommar alla vänner som lyssnar på oss. Ta hand om er, så hörs vi imorgon.
Hej! Hej.